Det här ska bli spännande. Jag har varit här uppe, men jag har aldrig gjort det jag ska göra. Jag ska prata om synden. Och det är väl av två orsaker varför jag väljer att prata om det. Och ena är att jag anser att det är inte ett centralt innehåll, skulle jag väl inte påstå. Men ett viktigt innehåll i våran bibel. Till exempel i Gamla testamentet så är det en väldigt viktig del när Mose fick lagen. Och i och med lagen så var det väldigt tydligt vad som är synd och vad som inte är synd. Vad man ska och inte göra. Sen har vi ju Nya testamentet. Och då är det ju centrala Jesus. Korset, evangeliet. Men det är ju väldigt tydligt, eller det blev ju också, evangeliet vart ju för alla, även för hedningarna, oss. Och då introduceras synden för oss också. Så jag påstår inte, jag kan inte säga att det är centralt, men jag påstår att det är viktigt att veta om synden enligt den lilla korta. Och sen är det en annan grej, och det är ju att jag blir så själv personligen, inte stick under solen, fascinerad utav hur världen, media, hur det liksom, det går ju så fort nu i media och allting, och hur de vrider och vänder på det här. Och speciellt Sverige. För vi är ju konstiga. Det är inte det resten av världen som är lite mer lika. Vi är konstiga. Om man ser på kulturella skillnader så är vi extrema. Jag tror inte jag behöver gå in mer där. Jag ville ta ett exempel som för inledningen här. Till exempel Greta. I Sverige måste du älska Greta. I Thunberg, alltså Greta Thunberg. I Sverige får du inte ifrågasätta henne. Och jag vill påstå så starkt att du får inte. Man kan inte. För då är du, ja, då är du ett hot, då är du en klimatförnekare, då är du någonting som inte vill, som vi i Sverige vill veta av. Det vill jag påstå. Det är typ som om man ser till religion. Du får jättegärna vara religiös i Sverige. Kristen. Om jag säger att jag är kristen, det blir liksom inte jätte, det blir liksom aha, okej, det brukar man inte säga i Sverige. Det är samma som muslim, jude. Det är liksom, det är nästan, kan vara fint att vara religiös så länge du inte tror på det som står i den här bibeln. För det, då blir det konstigt. Men du får ju gärna vara religiös. Du får gärna tro. Så det där fascinerar mig, eftersom det går så fort och man, jag fastnar i sånt i media liksom, när de är på de här petar på kristna saker liksom, eller man ska säga, när världen tycker till. Ja, och då har jag gjort så här med synden, och det jag ska säga att jag delat upp det i tre. Tre är bra. Jag har läst en retorikkurs i veckan. Tre är bra. Det har Robert också sagt, tre är bra. Men då gjorde jag det så här att jag tar det att först en liksom, kan man säga, fakta. Det är inte exakt så här alltså, men typ först, vad är synd? Och sen är det, hur är det idag? Alltså den här forskningen, alltså om jag bryter in, okay, först bara okej, här är, så här säger Bibeln om synd. Och hur är världen då? Hur tänker vi? Inte bara världen, vi. Hur bara snuddar vi där? Hur lever vi? Och sen tre då, hur ska vi göra? Förstår ni? Det är liksom som en sån här faktatext eller någonting så här. Och sen kan jag summera åt er i början. För jag vet att ni är kloka, jag vet att ni vill det här. Eller vet om det här, så det är liksom inget nytt. Så kan man sammanfatta i början här att synden leder till döden, så synda inte. Då har vi sammanfattat allting. För det visste ni redan. Synden leder till döden, så synda inte. Kort och koncist. Kunde vi sluta där. Men vi fortsätter. Och vi fortsätter med en bön först. Tack kära Jesus. Tack att du vet vad jag har valt att tala om, kära Jesus. Men tack kära Jesus att du är närvarande just här. Tack att du är närvarande i den som ska lyssna med ett öppet hjärta. Tack att den tar in det som är gott och förkastar det som är dåligt. Tack kära Jesus att vi kan vara ödmjuka i det här, kära Jesus. Och tack kära Jesus att vi ska vara trofasta i ditt ord, men att vi också är människor, kära Jesus. Jag ber dig om det här, kära Jesus. Och tack kära Jesus att du ska vara med mig. Tack att du är med din ande här, med oss och med mig, kära Jesus. Låt det vara gott, det som sägs. Tack kära Jesus att du hör våra bön och att du är här. För vi är här för dig nu, kära Jesus. Vi firar gudstjänst för dig, kära Jesus. Och vi tackar dig för det. Tack att vi får tillhöra dig. Tack Jesus. Amen. Amen. Så, liten sån här grej. Jag inte avslöjar för mycket hur jag tänker när jag har gjort det här. Men det är liksom massor med bön, bibelverser och sånt. Så man måste inte haka på. Jag är ju inte jättesnabb, så om man vill får man ju liksom haka på det jag väljer att läsa. Det som jag väljer kanske bara att referera till, eller vad man ska säga. Men tycker ni att det blir liksom så, nej men du hör jag ju ingenting, så då släpp det. Jag har skrivit ner allting här, så man kan få det sen. Jag skulle vilja, jag gjorde så här, för det är lyssnar ju på Bibeln från början till slut, hade jag tänkt. Nästa blir roligt, för nästa del jag ska komma in i är jobb. Och det betyder att jag redan passerar Moseböckerna. Och hur jag ska beskriva synd tar jag från Moseböckerna. Det är väldigt intressant att läsa här bak, om man säger så. Men det är där jag har fått det ifrån. Det var bara så jag skulle säga. Vad är synd? Och nu väljer jag att ta ifrån 5 Moseboken, kapitel 9. Och jag läser hela där. Då står överskriften står: Israel förtjänar inte landet. Jag tror inte jag behöver någon bakgrund. Men de är alltså, det är 5 Moseboken. Så jag tror det är väl innan till och med de går in över Jordan. Hör Israel, du går idag över Jordan för att komma och lägga under dig hedna folk, större och mäktigare än du, med större städer befästa upp mot himlen. Du känner anaktiterna, stora resliga folk, och du har hört att man säger om dem: vem kan stå emot Anaks barn? Därför ska du idag veta att Herren din Gud är den som går framför dig som en frätande, förtärande eld. Han ska förgöra dem och kuva dem för dig. Och du ska driva bort dem och utrota dem snabbt, så som Herren har lovat dig. När Herren din Gud driver undan dem för dig, får du inte säga i ditt hjärta: det var på grund av min rättfärdighet som Herren lät mig komma in i detta land och ta det till besättning. Det är nämligen ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinnighet som du går för att ta deras land i besittning, utan det är till följd av ogudaktigheten hos dessa folk som Herren din Gud driver bort den för dig, och så uppfyller vad han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Du ska veta att det inte är för din rättfärdighets skull som Herren din Gud har gett dig detta goda land till besittning, för du är ett hårdnackat folk. Jag valde den därför det har med förbundet, säger de ju här. Gud ingick i förbund med Abraham, Isak och Jakob. Men det var på grund utav folket som levde där inte levde efter Gud. Ogudaktigheten. Därför fick de driva bort folket. Och det jag vill säga där är ju det här, att synd utifrån det här är att inte göra Herrens vilja. Att inte tro på Gud. Att inte göra Herrens vilja. Det är att synda. Kort och gott. Så. Då vet vi det. Det är att på grund av ogudaktigheten då fick inte de bo där. Och det tolkar jag utifrån där. Att de levde inte efter Guds vilja. Och därför fick de inte vara Guds folk, och alltså de var ogudaktiga. De gjorde inte Herrens vilja. Det är synd. Okej, då vill jag utifrån det kolla, gå vidare här med vad som händer. Jag fortfarande i första delen. Vad är synd? Vad händer om man syndar? Och då vill jag börja med att säga att vi alla är syndare. Och det vet vi också om. Det står i Romarbrevet 3:23. Då står det så här: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så att inte göra Guds vilja är synd, och alla är syndare och saknar härligheten från Gud. Så jag vill bara liksom, vad är synd? Alla är syndare. Och nu, vi fortsätter i Romarbrevet. Vad händer då om vi syndar? 5:12 Romarbrevet. Därför är det så, genom att en enda människa kom synden in i världen, det är Adam, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla har syndat. Upprepning där, alla har syndat. Om vi syndar så leder det till döden. Vi kan läsa samma 6 och 23 i Romarbrevet. Jag bara drar på här liksom. Syndens lön är döden. Punkt. Det finns en fortsättning där. Vi kör i Efesierbrevet. Bara för att trycka in det ordentligt här. 2:1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Så vi alla är syndare, för vi har inte gjort Herrens vilja, och därför kommer vi att dö och inte leva för evigt. Sen nu, och sen har vi en någon som, jag kommer ju snart till Jesus, men jag börjar och säga, vi har ju någon som vill ge oss illa också. Och då läser vi Johannesbrevet, eller Johannesevangeliet. Nej, jo, Johannes 10:10. Och då handlar det om tjuven. Det är alltså djävulen. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Punkt. Vi stannar där på den. Så nu målar jag upp en rätt tydlig bild av att vi gör inte Herrens vilja. Vi är alla syndare. Därför kommer vi att dö. Vi har någon som vill det här bara. Vill slakta och döda. Vill oss illa. Och det är ju en väldigt mörk bild. Så nu tar jag direkt. Går in på Johannes 3:16. Johannes 3:16. Kan man nästan utan till. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så tack och lov för våra överträdelser, för att vi inte gör Herrens vilja, så leder det till döden. Men sen kommer Jesus och vi får nåden. Jesus tog synden på det. Jesus var det ultimata offret. Och man kan läsa Romarbrevet 3:24 också. Där står det ju att vi är friköpta av nåd. Så, nu ska jag gå över liksom i det här hur vi är, hur världen lever då. Det första, vad är synd? Det är definierat. Vi gör inte Herrens vilja. Och det leder till döden. Men sen är det ju att Jesus har kommit. Och han har kommit med nåden på korset. Och då är vi friköpta genom nåd. Och det där vill jag försöka nu få fram, att då är det ju liksom, ja men okej, då kommer han med nåden. Hur ska vi förhålla oss till det där? Den mörka bilden. Vi syndar inte, för det leder ju till döden. Det är ju den yttersta gränsen här. Den andra är att ja, men Jesus kom med nåden. Vad mer behöver vi göra då? Förstår ni de här ytterligheterna? Det var därför jag ville ha med 3 och 16. Och inte bara en dyster bild. För då tänker jag, världen då, vad gör vi? Och då är min fråga här, liksom, så här, vill världen vara utan, vill Sverige, vill du vara utan synd? Vill du vara utan synd? Vill Sverige vara utan synd? Eller vill vi bara leva precis som vi vill? För återigen, alla har syndat. Och det måste vi vara ödmjuka i. Alla systrar och bröder måste vi vara ödmjuka i. Och nu ska vi se här. Men då vill jag gå frågan. För min punkt här är ju att det finns ju som i de här ytterligheterna, så vill jag påstå att världen, som jag hoppas jag kommer till i 2 exempel, är att de vill helst glömma bort synden. Det har vi hört, det kanske flera har tänkt själv och så, att man vill inte. Och då försöker man tolka och vrida och vända på det utifrån sitt eget, så att man får det man vill. Ungefär som när jag sa, ja, jag ville nu prata om synden. Och då letade jag liksom i Bibeln för att försöka beskriva det jag vill. Ja, till exempel, men då kan jag börja då med den ena ytterligheten då. Att ja, men synden leder till dagen och därför behöver vi inte synda mer. För om vi går in och fortsätter, om vi läser Romarbrevet igen. Det är jättemycket från Romarbrevet 3:31. Och då står det i den versen: upphäver vi då lagen genom tro? Verkligen inte. Vi upprätthåller lagen. Det tror jag är jätteviktigt i det här. Hur vi tolkar hur världen gör. Upphåller vi då lagen genom tro? Verkligen inte. Upphäver vi då lagen genom tro? Verkligen inte. Vi upprätthåller lagen. Finns det Matteus evangeliet 5:19. Eller 5:17 står det. Och det här är Jesus som säger då. Jesus och lagen står det i rubriken. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Så Paulus har sagt genom Romarbrevet att lagen gäller fortfarande. Och Jesus har sagt det också. Men dock så har Jesus kommit med nåden. Och då ser vi ofta att, eller jag ser ofta liksom, för det är det här som är liksom, vad ska man säga, en stor punkt, tyngd i det här, när jag pratar om vi tar, som jag kommer gå in i 2 exempel, är att ja, men synden finns och vi är syndare, men han kommer med nåden. Och då känns det ibland som att ja, men världen vill bara, okej, det är nåden som gäller. Och då får vi, då är det andra saker. Då det här, det finns ju säkert mer, jag är ju inte teolog. Jag hittar Romarbrevet, jag hittar Matteus, där Jesus och Paulus säger tydligt, nej, vi upphäver inte lagen, vi håller lagen. Sen var det Jesus, ändrade han kom med mycket, om man säger så. Det finns ingen här inne som är ingen som är omskuren kanske genom sin födsel till exempel. Alltså Jesus kom med ändringar. Men det ser jag lite som, jag tycker att man kan väl se som att det är som Gamla testamentet. Mose kom med lagen. Han fick det ifrån Gud. Det här ska du säga. Det här är det som gäller. Sen har det gått en tid och de stiftar ju massor mer lagar också. Men Sen kom Jesus. Och vem annan än Gud själv kan liksom tweaka in vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Det här är jättecentralt, det där jag försöker säga. Och det är därför Gud säger nej, eller Jesus säger nej, jag upphäver inte lagen, utan där lagen gäller fortfarande. Jag tycker det är väldigt viktigt. För om man ser till många, det är många som har fastnat till exempel i kärleksbudskapet. Att det är det viktigaste. Och då, utifrån att älska din nästa, då försvinner allting runt om. Bara man älskar sin nästa så är allting okej. Men det var inte det Jesus sa. Då tar man ju inte in från exemplen. Då tar man inte hänsyn till att nej, men Jesus sa inte så. Jesus sa att vi skulle upprätthålla lagen. Och då skulle jag vilja ta då två exempel på det här. På varför då att lagen gäller fortfarande. Och vi kan inte gå med den att ja, men vi nåden kom, vi behöver inte. Vi får tolka på ett annat sätt. Eller man ska säga, vi får tolka utifrån våra egna begär, kan man väl säga. Då har jag tagit två exempel som tydligt finns i både Gamla och Nya testamentet. Och jag börjar med äktenskapet till exempel, för det är bara därför att vi i Sverige vi gifter oss, om man bara pratar generellt, vi gifter oss och sen skiljer vi oss. Och det är väldigt hög skilsmässograd. Det är liksom det tar inte så lång tid heller sen skiljer man sig. Jag känner liksom folk som nästan de gifter sig på grund av barnen, och det är liksom massa orsaker, världsliga orsaker som varför de gifter sig. Liksom, och bara för att vi ska göra något nytt, eller bara det är som man hör, ja, men vi skaffar ett barn bara för det går så dåligt nu. Alltså lite så här, det är väldigt märkligt. Och om man bara har, så har man hört såna här saker, man ser det på TV. Och då påstår jag här då att vi i Sverige, eller Sverige då, har en allmän bild på äktenskapet som att det är jag själv som bestämmer vad jag ska göra, hur jag ska leva och hur jag ska känna. Och jag måste vara en fri människa. För jag bestämmer själv. Och det här är nog inte, det har de inte tagit ur Bibeln, utan det är ju utifrån till exempel hur Sverige, hur vi har skapat. Jag påstår det. På grund av att det finns så många skilsmässor. Och hur säger Bibeln då? Det finns ju hur mycket som helst. Men jag tar några. Jag börjar med första Moseboken. Det här är bara några bibelord för att liksom befästa liksom att det är, vad säger Bibeln om äktenskapet? Vi kör ända från början. Första Moseboken 1 och 27. Och då står det där näst, och Gud skapade människan till sin avbild, och till sin avbild skapade han henne till man och kvinna. Skapade han henne till man och kvinna, skapade han där. Det är ju också en väldigt tydlig liksom med äktenskapet, inte bara liksom att äktenskapet är helhet och så vidare, men det är också en tydlig bild också att han skapade till man och kvinna. Han är skapad till man och kvinna. Det finns en man och det finns en kvinna. Det finns inget annat. Jag hoppar över från första Moseboken 2:18. Då står det ju att inte bra att mannen är ensam. Har de där. Men vi kör det klassiska från Matteus evangeliet 19:6. Och 19:6 är det som det står så här. Så är det inte längre två utan ett kött. Alltså när man gifter sig. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Den är ju den absolut tydligaste i det här som jag pratar om. Människan gör ett val i den här tiden då, att man ska gifta sig för att se hur det fungerar. Och sen låter man det gå. När det finns ett så tydligt att två blir ett, det Gud har fogat samman, får vi inte ta ifrån. Får vi inte, människor inte bryta. Vi tar Hebreerbrevet också. Hebreerbrevet 13 och 4. Ska vi se vart jag, om jag har... Synd, där hade jag ingen markering. Hebreerbrevet 13:4. Äktenskapet ska hålla i ära hos alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. För Gud ska döma den som är sexuellt omoralisk och äktenskapsbrytare. Det här är ett exempel som jag vill bara belysa om att tydligt, vi hör från er, det är inget konstigt att det är jättemånga som skiljer sig. Och vad säger Bibeln då? Nej, det står jättetydligt att när man är gift så är man gift. Det får inte... Är du vigd inför Gud, då kan man inte ta isär. Alltså människan får inte ta isär om man säger så. Sen är det en viktig grej som jag bara vill benämna, liksom att vi ska inte glömma bort också att vi är ju människor. Och i äktenskapet så får man också tänka på att äktenskapet är ett val. Vill jag bara flika in. Du väljer att gifta dig. Men du får inte välja att skilja dig. Det är viktigt, men det blir en mer människös syn på det. Men det är viktiga aspekten då att ta in det. Men har du gift inför Gud, så är det så. Och då påstår jag då att då kan man inte ha en bild utav att vi ser hur det fungerar. Och sen kan man gå in jättedjupare, varför? Men jag går inte in djupare. Jag kommer bara, det finns så mycket här som jag vill bara, så snudda bara vidare. Varför är det så här? Det finns det mer. Men det här är bara ett exempel. Sen går vi in på den här jättespännande. HBTQ har jag kallat det. Det är alltså homosexualitet. Och då har vi redan börjat. Då har jag redan börjat med att ha sagt att det är jättetydligt i Bibeln. Bland det första liksom, så sen. Det är skap till man och kvinna. Och jag kommer inte gå in djupare här också. Jag tar för givet jag tar inte för givet att ni håller med. Men jag är väldigt tydlig i det jag tror är så här. Man är skapt till man och kvinna. Punkt. Varför står det ingenting annat? Varför står det inte om det finns andra rymdvarelser? Det är irrelevant. Helt irrelevant. Men här kommer den så här, den här som jag försökte där, hur lever världen? Vi har lagen och vi har ytterlighet, liksom att ja, men Jesus stod för våra synder, nåden kom in. Här är det jättetydligt, ser jag, om man bara ser hur det är sociala medier, media och så vidare, hur de kan förvränga någonting. För då är det kärleksbudskapet, då är det liksom, ja men det handlar bara om kärlek, som en homosexuell förhållande handlar ju bara om kärlek mellan två människor. Vad kan vara fel med det? Vad kan vara fel med det? Jag älskar mina barn. Vad kan vara fel med det? Det finns ju inget fel med det. Två män som älskar varandra. Det finns ju inget fel med det. Eller hur? Nej, men om man älskar varandra. Du ska älska din nästa. Det är ju inget fel med det. Men det är ju klart. Så i Sverige så säger man alltid det. Vad är det för fel när två människor älskar varandra? Det går inte att säga emot. Jag ska spinna vidare. Nu tänker ni. Tänk. Prideflaggan. Vi ska gå in i bibelord också. Men prideflaggan. Regnbågsflaggorna. Det är väldigt fin. Min dotter älskar ju regnbågar. Och jag tycker det, hon ska älska regnbågar. Och det här har jag hört. Jag undrar om det är någon här i det här rummet. Men i alla fall, det är jättespännande att HBTQ-rörelsen, det var någon amerikan som sa, få fram att det är en regnbågsfärgad flagga som ska vara ett bevis på allas lika värde. Jag tror att det är jättetydligt att det är ju så fascinerande att det är så genomtänkt, det är så genialiskt utav en HBTQ-rörelse att ta en regnbågsflaggan. Eftersom vad är symbolen för regnbågen? Att han inte ska massutrota oss något mer för våra synder. Vad smart. Och ta det och gömma sig bakom den. Jag tror jättemånga får en frid i det liksom. Jag tror jättemånga får en frid i kärleksbudskapet. Och vi i Sverige, när våra barn ska vi växa upp med i att ja, men du får vara den du vill. Du får älska vem du vill. Du ska inte lägga in några normer och du ska inte vara ett kön. Och gömma där bakom en regnbågsflagga. Och med att du får älska vem du vill. Vad är det för fel med kärleken då? Nej, men det är ju inget fel. Det står ju här. Det finns inget fel med kärleken. Men Gunnar, du har ju helt rätt. För det handlar inte om kärleken. Det handlar om sexuell synd. Det handlar inte om kärleken. Det handlar om sexuell synd. Det är superviktigt. Flaggan handlar inte om allas rätt. Det handlar om allas rätt till sitt eget sexuella umgänge. Att alla ska älska varandra handlar inte om att alla ska älska varandra, om man får göra det. Det handlar om hur de lever i ett sexuellt umgänge. Det är så. Vad läste jag? Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Alla medel är tillåtna för det. Och tänk om någon som... Om jag skulle direkt bli en homofob om jag påstår det. Men här kan man vara övertydlig. Men vi får vara försiktig också, för det gäller att vara vis. Det här är livsfarligt. För det gäller att vara vis. Men vi får ju inte gömma oss under någonting. Det är ju jätteviktigt. Allting handlar ju om det här. Att det här är ju, det är ju en så genialisk plan. Hur ska vi säga emot en flagga som står för allas rättigheter? Och hur ska vi stå emot någon som säger att vi ska bara... Vi kan inte säga emot att de älskar ju bara varandra. Vad kan vi säga åt det? Men det handlar inte om det. Vi måste våga säga att du får älska vem du vill. Men vi måste våga säga att en sexuell handling som inte står här i Bibeln är okej, är en synd. Men vi måste vara visa när vi säger det. Nu, jag vill ta lite av de här. Jag tar en från tredje Moseboken 18:22. Ni har säkert kollat de här liksom grejerna, men jag vill påstå att jag står inte bara här och babblar, utan det här, det finns här. Tredje Moseboken 18:22. Då står det: du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Står det. Och det är jättefascinerande när man läser Gamla testamentet. När de kom in alla kungarna. Och det var en kung som drog med allting. De levde precis. Vet ni om, nu bara en par, vet ni om att Gud sa, när ni går in i det förlovade landet, rensa ut allt. Och i dagens mått så är det fruktansvärt. Det är inget roligt att läsa. Rensa ut allt. Allt ska utrotas. Allt ska dö. Ni ska bara vara ni kvar. För annars kommer det att komma tillbaka till er. Rensade de ur allt? Tog de död på precis varenda en? Nej, det gjorde de inte. Och det kom tillbaka. Åter och åter igen. En kung. Och ville Gud att han skulle ha kungar? Nej, men han tillät det. Men hela tiden så går det återigen i gamla testamentet att en kung lever inte efter Gud. Men det som jag ska komma till nu, det är att när en kung gör som Gud vill. Men det första alla gjorde, det var att ta bort manlig prostitution vid templet. Manlig tempelprostitution. Det var bland det första alltid de tog bort. Så det känns inte som att det var okej, liksom. Förstår ni vad jag menar? Det var bara liksom ett till. En man ska inte ligga med en annan man som man gör med en kvinna. Vi kör ett ifrån Matteus evangeliet. Vi kör Jesus här. De som är emot det här, kristen som hedning, ateist som, säger att Jesus sa ingenting emot. Jesus sa aldrig någonting om homosexualitet. Det kanske inte gjorde så att en okunnig inte förstår. Jag kan inte hitta heller någonting jättetydligt. Men vi läser här. Matteus 19 och 12. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana. Och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himlens rikes skull. De som kan förstå detta bör ta det till sig. Det här är spännande. Det här är så här, skulle vilja teologiskt liksom grotta ner i det här. Vad menar Jesus här? Men det står väldigt, men om man bara, jag som inte är så, det står så här, det finns det som inte kan gifta sig. Jesus var jude, och vad sa han? En man och en kvinna lämnar sin för gifta sig. Giftermålet är mellan man och kvinna. Så liksom, om man drar runt det, så har Jesus sagt att giftermålet är mellan man och kvinna. Och här står det att vissa inte kan gifta sig på grund av, ja, vi låter det hänga lite i luften där. För jag skulle vilja hitta det verkligen Jesus säger. Men Jesus säger ju att äktenskapet är mellan man och kvinna. Så på sätt och vis är det så att han har sagt det. Till exempel, så är det inte längre, jag tar den här igen. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman kan inte människan skilja åt. Det är under samma kapitel allting. Jag ser, den som skiljer sig från sin hustru av annan skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Jättetydligt här. Jesus säger sexuell synd till exempel. Man kan liksom spinna på och vrida och vända på det. Men om man läser liksom här så säger han ju sexuell synd till exempel. Bara att han säger sexuell synd. Kärleksbudskapet då? Kärleksbudskapet övrigt. Nej, men här står ju att det finns sexuell synd. Att Jesus säger att det finns sexuell synd. Är ni med på? Hur ska man tolka det här? Och jag påstår att man ska tolka. För Jesus har sagt att lagen inte är försvunnen. Lagen är inte. Han är här för att befästa lagen. Och det finns alltså fortfarande en synd. Och då är det. Och kärleksbudskapet handlar om kärlek. Att älska din nästa. Inte om någon sexuell synd. Så teoretiskt då kan ju två män leva sambo utan sexuellt förhållande, inte vet jag. Ja, men alltså, det går att dra sig till sin spets. Men det är fortfarande sexualitet mellan man och kvinna är en synd. Och sen tar vi det tillbaka för att bara liksom, så man inte sitter och trycker till. För vi är ju kristna. Jag vill bara, bara flika in igen. Alla vi är syndare. Så vi inte liksom, alla vi är syndare. Det står liksom inte, Jesus säger i alla fall ingenting om att det någonting är att om jag har sexuellt umgänge innan jag gifter mig, att det skulle vara bättre än att vara homosexuell. Så det är liksom vi ska inte vara där. Men det här är två, nu har jag tagit de två. Äktenskapet och HBTQ är väldigt tydligt, som alltid kommer tillbaka till oss som kristna. Och vi kristna också väldigt ofta lägger fram det också. Och det kommer alltid emot oss. Och äktenskapet eller HBTQ, är det alltid kärleksbudskapet som kommer tillbaka. Vad kan vara fel? Men då får vi inte glömma vad det handlar om, den sexuella synden. Jag vet inte alls hur länge jag har pratat. Men jag är på väg. Jag har kommit över hälften i alla fall. Vi får inte döma vår broder. Skriver. Vi ska inte döma vår broder. Jag ska se här. Det är Johannes. Johannes 15, 17, jag måste läsa. Ja, just det. Det här är egentligen som avslutning på den här delen av hur vi gör i världen, hur lever världen. Just de här två exemplen så är det väldigt tydligt att det är det här som är problemet för världen. Johannes evangeliet 19 och 22. Hade jag inte kommit, det här är Jesus som säger, hade jag inte kommit och talat till den, skulle det vara utan synd. Men nu har det ingen ursäkt för sin synd. Det är där som där är jobbet. Romarbrevet. Sju. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag har inte vetat vad begär var. Om inte lagen hade sagt det, du ska inte ha begär. Så det där som snurrar till det för världen är att man vill vara utan synd. Man vill inte ha synden. Men synden, man vill leva som man vill. Men synden finns där och då hatar man synden. Och på sin synd, på grund av synden så till exempel använder man kärleksbudskapet för att det ska för att rättfärdiga sitt levande. Men jag vill påstå att synd föder synd. Det är som godhet föder godhet. Synd föder synd. Och synd är synd. Tillbaka till det här. Synd leder till synd. Synd är synd och behöver förlåtelse och omvändelse. Det måste den göra. Jag har inte sett någonstans i Bibeln när man har läst som att Gud har bara sagt, okej, de gjorde det där och sen går vi vidare. Synd har alltid straffats. Alltså, det är ju därför Jesus kom. Gud kan ju aldrig liksom bara låta synden gå förbi. Det går inte. Det är omöjligt. Det finns massor exempel på där han har liksom, det måste bli förlåten om man säger så. Eller en omvändelse. Det måste bli ogjord. Innan jag ska gå över till hur jag ser det liksom på hur ska vi tackla det här nu då? Då ska jag ha det här med kärleksbudskapet. Det här är bland den bästa bibelversen som finns gällande det. Så den här kan jag, Johannes evangeliet. Johannes evangeliet är fantastiskt evangelium. För den är ju skriven så som Jesus liksom pratar till den. Och det är synd att det inte var Jesus som skrev det. Men det är som skrivet så. Det handlar om äktenskapsförbryterskan. Och den här är så bra exempel på kärleksbudskapet. Som världen då på. Jag har sagt det flera gånger. Kärleksbudskapet som världen försöker gömma sig bakom. Men kan vi gömma oss bakom då? Kan vi det? Det står Johannes evangeliet 8. Och sen vers 3. Det här är klockrent. Är den här. Jag tar hela. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallit oss att stena sådana. Vad säger du? Detta hade det för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret i marken. Väldigt nonchalant. När det fortsatte frågade honom, reste han sig och sade: Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När jag hörde detta började gå därifrån en efter en, det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, vad är det? Har det inte dömt dig? Hon svarade: Nej, herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Väldigt fint kärleksbudskap. Hade inte Jesus varit där, då kunde männen stena henne. Männen och kvinnor, ja, stena henne. Uppfyllt lagen. Allting var frid och fröjd. De hade inte fått, liksom, det var ju lagen. Men Jesus såg till så att hon fick leva. Han visste att det här skulle hända. Kärleksbudskapet, fantastiskt. Den här återkommer de gärna med världen, att han umgicks med liksom prostituerade och så vidare. Och här var en äktenskapsbrudskerska. Jättefint, det här är jättefantastiskt. Men man måste läsa det sista: gå och synda nu inte mer. Det var Jesus som sa. Använder ni den här någon gång? Glöm aldrig, gå och synda nu inte mer, säger Jesus. Gå och synda nu inte mer. Äktenskapsförbrytelse kan vara en syndare. Och Jesus ville inte att hon skulle synda. Och det är någonting som jag vill flika in med också. Varför känner vi en oro och ångest när vi gör fel? Jag tror jag har sagt till någon annan. Varför känner vi så? Varför mår vi dåligt när vi gör fel? Världen vill inte må dåligt när de gör fel. Varför mår vi dåligt då? Vi mår dåligt därför anden säger till oss: Det där ska du inte göra. Varför säger han det? Det är för han vill att vi ska leva för evigt. Han vill att vi inte ska synda. Men det andra är ju, Jesus kan ju inte umgås med synden. Alltså Gud, Jesus anden kan inte umgås med synden. Och ju fort vi syndar, så liksom går vi ju ifrån Gud. Och det vill inte det. Det jag vill säga med den där snabba korta, det kan man säga så här: det är av omsorg som du känner en oro. För Gud vill dig väl. Det är av en omsorg vi mår dåligt när vi gör fel. Så då, det är väldigt bra att lyssna på det. För Gud kan inte umgås med synden. Nu går jag in i sista. Vad ska vi göra då? Jag börjar med Romarbrevet som jag har varit massor. Romarbrevet, så vill jag liksom öppna med de här, med det här. Romarbrevet 12 och 2. Romarbrevet 12 och 2 står det. Just det, då måste man vara där också. Och anpassa er inte efter det här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkommet och behagar honom. Det här är ju liksom, jag hoppas att jag upprepar vad jag liksom redan sagt emellan raderna. Vi tar Johannes evangeliet 15:18. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före. Mm. Man kan fortsätta. Hade ni inte tillhört världen, skulle världen ha älskat er som ni sin egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Okej, anpassa er inte efter världen. Världen vill inte veta av synd. Jag hoppas jag bekräftar liksom det jag har varit mellan raderna hela tiden. Första Johannes brevet 2:15. Vad är det? Ja, jag tar inte upp den, utan lev i världen, inte av världen. Hoppas jag den är. Nej, det kanske inte är. Vänta, jag måste nog läsa. Ursäkta. Du har lämnat den raka vägen och gått vilse. Dessa människor är källor utan vatten och moln jagade av stormvinden. Det djupa mörkret väntar. Ja. Inte leva i världen. Eller leva i världen men inte av världen. Jag tar bara nämner Matteus 5:13, så står det vi är jordens salt och ljus. Och det som är det fina med jordens salt och ljus, salt är för att behålla saltan. Det är för att det ska vara fräscht, att vi inte ska ta in någonting falskt, ingenting negativt, att det inte ska ruttna. Därför ska vi behålla liksom, att det ska inte ruttna. Men vi är världens ljus också. Det är ju jättetydligt att vi har ögonen på oss. Vi är ett ljus. Alltså vi ska vara ett ljus i mörker, men också kan man tänka att ett ljus syns också. Därför är det viktigt att hur vi ska vara. Jag går vidare nu så att det inte blir alldeles för långt här. Och sen har vi Matteus. Där är den här Matteus 7:1, då är det döm inte. Att det är viktigt att vi är kristna och inte vi kan inte döma. Vi har ingen rätt att döma. Men det är liksom de här bibelorden. Alltså anpassa inte efter världen. Vi är världens salt och ljus. Och då är det. Då skulle jag vilja gå in och bara ta som en avslutning här. En grej är ju att vi ska tänka på. Om det är det som jag sa förut. Att vi, om vi känner en ånger. Att det är ju för hans sätt att hjälpa oss. Och då ska vi lyssna på den här där vi känner. Vi ska inte ta bort det. Och det är det här ljus, synd för synd och ljus till ljus. Och där skulle jag vilja liksom bara uppmana. För jag har testat det här själv. Så det är en så handgriplig sak. Att synd föder ju synd. Och det är väldigt viktigt, om det är någonting man kämpar med som man kan tycka att man kanske är tveksam på om det är en synd eller att man vet verkligen att det är en synd, så skulle jag vilja uppmana er att testa det. Testa att avstå från det där. Först i en vecka eller i en dag och sen i en vecka och sen i en månad och sen i ett halvår och så ser ni vad som händer. Hur ni kommer relatera till det som var kanske ont. Eller det som troligtvis var det. Det är en uppmaning att testa det. Jag har testat det. Och det är ett otroligt bra sätt. Att liksom flytta gränsen bort istället för att flytta den fram. För man kan ju testa. Det ska ni inte göra då. Men det är ju så om man testar att flytta gränsen framåt. Då gör man tvärtom. Och det är ju det som är till exempel med världen och pornografi och så vidare. Det är ju att flytta gränsen framåt. Det är ju, då gör du tvärtom. Och till slut är du fast. Och till slut så känns det inte. Till slut är det ingenting. Det är som alkohol och fester eller narkotika. Det liksom alltid har samma. Och det man måste göra är att testa åt andra hållet. Det är väl liksom en handgriplig sak. Det är jätteviktigt. Att göra, för du måste flytta det bakåt åt rätt håll. Det var bara en liten så här. Vi ska ej synda. För det var ju det. Synden leder död och därför ska vi är i synda. Och sen är det den handgripliga. För vi ska inte döma vår broder till exempel. Är det ju. Den andra grejen är. Ja, det kommer in att vi ska inte vara syndens budbärare heller. Jesus kommer Mose kommer lagen. Jesus kommer det ultimata offret, tog din synd. Och Bibeln är Guds ord. De tre sakerna. Och endast de tre sakerna finns. Var inte syndens budbärare. Utan det är liksom, där jag vill säga där, en grej var ju det handgripliga, men att inte vara syndens budbärare, det handlar om att väldigt ofta så, om vi ser kristna och så vidare, man vill vara sin egen och man vill liksom så här, som till exempel, det är ingen synd att dricka en öl till exempel. Det är ju inte en synd. Det är ju det där som står. Om man liksom, men att dricka framför någon som tittar på dig därför du är kristen. Vad leder där till? Då är man syndens budbärare. Synd föder synd. Är det okej att Josef tar en öl? Då är det nog många andra som kommer ta en öl. Sen är det så här att alltid det här med Mose kommer lagen, Jesus kommer nåden och sen Bibeln är Guds ord. Det finns inget annat rättsnöre att hålla sig vid. Så liksom det är ju alltid man ska ifrågasätta. Till exempel, för jag avslutar nu med den här till exempel. Det här var en diskussion om, jag hoppas det kanske förklarar lite vad jag menar med de här, vad vi har för tre rättsnören att följa och inte vara en syndens budbärare. Det här tog ifrån, ofta så brukar det vara trådar på Facebook från Världen idag eller Dagen eller någonting, och sen är det någonting om homosexualitet eller någonting, och sen då exploderar det totalt. Och då, och det här syndens budbärare, det kommer från Johannes evangeliet 15 och 18. Men då var det en präst i Svenska kyrkan. Som, då var det en kristen någon, hade refererat till en artikel. Där det liksom, som hade mot sig, för det finns de som säger, ja men Jesus har inte sagt någonting om homosexualitet, det är kärleksbudskapet som gäller först. Och någon som påstod när en man ligger med en man hade stått i Nya Testamentet, och om man grottar i det där så påstår de att liksom, det inte är det som står i grundtexten och så vidare. Och då finns det en artikel då där en professor liksom sågar det där totalt. Den sågar totalt att det skulle vara någonting annat än att det är man till man och det är en synd. Och då är det till den här artikeln då, när en har sagt att nej men det här stämmer inte, alltså det här kärleksbudskapet, det stämmer inte om man säger så, det är en synd. Och då kommer här en präst i Svenska kyrkan och skriver så här. Nej, det har jag, ja vänta, den artikeln du hänvisar till talar för en bibelsyn. Medan Svenska kyrkan och jag representerar en annan. Nya testamentet är inte alls tydligt avståndstagande till homosexualitet, och faktum kvarstår att Jesus inte nämnde det någonstans, någonting om detta. Därför är han tydlig med sitt budskap att vi ska älska. Däremot är han tydlig med sitt budskap att vi ska älska varandra. Professorn bakom boken gör en tolkning av grundtexten, medan jag studerar professorer, exegeter som gjort andra tolkningar. Båda åsikterna kan tolkas utifrån Bibeln, men kärleksbudskapet är starkast. Den världen lever vi i. Jag var en präst som skrev det där. Och därför är det jätteviktigt att vi måste hålla Bibeln som en rättsnöre. Det är liksom kontentan i det här. Långt. Men nu avslutar vi. Och vi avslutar med en bön. Ja, tack kära Jesus. Tack att du är vår Herre, kära Jesus. Och att du, tack att du är med i varje steg vi tar. Tack att du är våran ledstjärna, kära Jesus. Tack att du är vårt rättsnöre. Och tack att vi ska få leva med dig, Jesus, kära Jesus. Och tack att du är den som stakar ut vägen för oss, kära Jesus. Tack att du leder och vi går efter, kära Jesus. Tack att så ska det förbli, kära Jesus. Tack att du hör bön. Tack att du är god. Amen.